kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är vid första Korintherbrevet och vi har kommit del 54. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30.
Uppdrag, sin kallelse, sin uppgift. Och inte desto mindre så finns det särskilda tjänster också, förstod vi i slutet av kapitlet. Men det viktigaste utav allt, själva hjärtat, inte bara i gudstjänsten utan i hela det kristna livet och det mänskliga livet också, det är kärlekens väg. Om jag inte hade kärlek, säger han åtminstone 3 gånger här i början på 13:e kapitlet, så vore allting fåfängt. Och det är den gudomliga kärleken, alltså Gud själv, som ska vara närvarande och verka. Och så 14:e kapitlet då, där går han över på att mera utifrån det som har sagts nu visa på de ordningar som bör råda i församlingen. Det var ju lite oordning i Korinth, minst sagt, som vi har förstått. Och så har han då gått igenom här, och framförallt så är det tungomålstalandet och profetians gåva som han känner att han behöver ge vissa ramar till, vissa förhållningsregler eller riktlinjer, om man vill säga det. Och det är ju själva huvudundervisningen i det 14:e kapitlet. Så vi förstår, och det har vi förstått sedan tidigare också i Korintherbrevet, att just det här med tungomålstalet och profetians gåva var inte kanske kontroversiellt, men det var flitigt brukat, och det var ett gränsland där mellan hur det gick till på tempelfesterna och hur det gick till i den kristna gudstjänsten. Det var ju samma människor, eller det var människor som hade vuxit upp i ett helt annan andlig miljö som nu skulle fira gudstjänst tillsammans. Dessutom var det ju så att i den här kristna gudstjänsten så var det ju öppet och alla skulle bidra, så att det var kanske inte så märkligt heller av det skälet att det kunde bli lite oordning. Nu har vi kommit till den 20:e versen, och där har jag satt som rubrik i mina anteckningar om det nu kommer någon oinvigd eller någon som ännu inte kommit till tro i gudstjänsten. Vad är det vi ska tänka på då? Och sen från vers 26 och följande så är det som det står här i folkbibeln, ordningen vid gudstjänsten. Vi får se hur långt vi hinner, men jag hoppas vi ska kunna ta oss igenom ett ganska stort sjok här. Får vi se om hur långt vi kommer. Jag börjar med att läsa då från vers 20. Bröder, var inte barn till förståndet. Var istället barn i fråga om ondskan och vuxna till förståndet. Det står skrivet i lagen, genom folk med främmande språk och främmande läppar ska jag tala till detta folk, och inte ens då ska de lyssna till mig, säger Herren. Så är tungomålstalen ett tecken, inte för dem som tror utan för de otroende. Under det att profetian är ett tecken, inte för de otroende utan för dem som tror. Om nu hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål och några som inte förstår eller inte tror kommer in, ska de då inte säga att ni är galna? Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar, Gud är verkligen i er. Eller ibland er skulle kunna översättas också. Det här avsnittet är uppbyggt med hjälp av 2 citat. Båda citaten är ifrån Jesaja. Så när det står här i vers 21, det står skrivet i lagen, så är det alltså lagen i dess vidare mening. Lagen är alltså inte bara de 5 Moseböckerna, utan det kan ju vara hela skriften. Det kan till och med vara den muntliga undervisningen också, Toran, den muntliga Toran. Men här är det alltså hämtat ifrån Jesaja. Och vi kanske ska läsa det när jag tänker efter. Jesaja 28. Det är det första avsnittet, eller första citatet. Där står att läsa i vers 11 och 12. Och det är särskilt vers 11 där då som är citerad i Korintherbrevet. Ja, genom stammande läppar och på främmande språk ska han tala till detta folk. Han som en gång sa till dem, här är viloplatsen, låt den trötte vila, här är vederkvickelse. Men de ville inte höra. Vi tar vers 13 också. Och Herrens ord blev för dem bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där. Och så skall de bäst de går falla baklänges och krossas, bli snärda och fångade. Det där är alltså ett domsord, och det är ett domsord över de styrande i Jerusalem, alltså präster och profeter och de som skulle utgöra själva kärnan i det judiska folket. Ni ser i vers 7. Också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vin. Vinglar står det här. Vad är det för något? Och vinglar, ja just det. De raglar när de profeterar. De staplar när de skipar rätt och så vidare. Så det här som kommer sen i 11, 12, 13 är ett domsord över etablissemanget i Jerusalem. Och då kommer den domen att bestå i att Herren ska visserligen förkunna evangelium ibland dem. Men de ska inte vara i ett sådant skick att de kan vare sig förstå det eller ta emot det. Det är själva domen. Så det är inte det att Herren håller tillbaka sitt evangelium, utan det är att de är försatta i ett sådant tillstånd. En sån obotfärdighet, såna hårda hjärtan att de kan inte ta emot det. Och det de hör, det blir bara prat, 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 prat. Gnat på gnat, tjat på tjat stod det i den gamla översättningen. Och det är det som nu kommer som ett citat här i första Korintherbrevets 14 kapitel. Här börjar aposteln i det 20 versen med att säga att de inte ska vara barn till förståndet. Alltså han knyter an till den tidens människosyn eller föreställning eller vad du vill om det ouppfostrade barnet. Barnet var ju, jag ska inte säga bara att de var mindre värda och så. De var ju omyndiga naturligtvis, men de betraktades som inte, de var inte fullt utvecklade. De var fortfarande ouppfostrade. De kunde fortfarande inte tänka logiskt. De kunde fortfarande inte klara sig själva. Utan det var ju först när de mognade och blev vuxna som man kunde klara sig själv. Inte så märkligt, men det var deras attityd också, deras hållning till barnen. Och då säger Paulus här att vi ska inte vara barn till förståndet. Vi kan få vara barn i fråga om ondskan, men vi ska vara vuxna till förståndet. Och han vänder sig både till bröder och systrar. Det där har jag tagit fram flera gånger. Men det grekiska ordet adelfoi, som är översatt med bröder, säger ingenting om kön. Utan det säger, ordet står för syskonskap. Alltså det är både bröder och systrar. Det kunde lika gärna stått bara systrar. Men bästa översättningen hade varit bröder och systrar. Adelfoi ligger väl närmast till att tänka på bröder. Men som sagt, det handlar inte om kön, utan det handlar om relationer människor emellan. Så Paulus vänder sig här nu till hushållet. Han vänder sig till församlingen som en gemenskap där man ska ha omsorg om varandra. Så han börjar väldigt ödmjukt. Och han vädjar till dem så som man vädjar till bröder och systrar. Han vill uppmuntra dem att inte vara barn till förståndet. Tydligen så var de barn till förståndet. De hade inte riktigt lyssnat. De hade fått ordningarna i gudstjänsten, men de följde inte ordningarna. Utan de betedde sig precis som ouppfostrade barn. Och så kommer då det där citatet i vers 21. Att genom främmande språk och främmande läppar ska jag tala till detta folk. Och här är det tungomålstalet som inte är uttytt som man tänker på. Alltså här är det kristna bröder och systrar. De talar i tungor, huller och buller. Och kanske till och med kommer budskap på tungotal. Men eftersom det inte är uttytt så blir det ju prat på prat, gnat på gnat, tjat på tjat. De begriper det inte och de kan inte ta det till sig. Det här är alltså ett starkt argument för uttydningen. Men så säger han också att i vers 22 att det är ett tecken för de otroende. Och det kan man meditera över. Det är lite krångligt när man läser Paulus här, tycker jag själv. Så man får läsa det både 2 och 3 gånger för att få ordning på det. Men jag uppfattar det som så att det är ett tecken på deras otro. Det är ett tecken för de otroende. Alltså det är ett tecken, ett negativt tecken. Ett tecken på så sätt att de hör men de förstår inte. De blir medvetna om att de inte begriper det som sägs. De blir införstådda med att det här kan jag inte ta till mig. Det är alltså ett negativt tecken. Och tungomålstalet blir därför ett negativt tecken för de som inte tror. Men i viss utsträckning också för de troende. För de troende förstår ju inte heller. Så det blir så som en dom över den gudstjänstfirande gemenskapen. Vers 22 och 23 säger också att det är tungomålstalet ett tecken som sagt för de som inte tror. Ja, just det, det var det jag sa. Och en annan sak som jag tänkte lyfta fram här. När det står om de otroende så då förstår vi ju det att det tydligen fanns otroende i gudstjänsten. Alltså, hela Korintherbrevet handlar ju om att gudstjänstfirande gemenskapen, det är de som är tagna ut ur världen, det är de som är samlade, införlivade i Jesu Kristi kropp, de är församlade till gudstjänst. Men riktigt så svart och vitt, om bilden tillåts, var det ju inte, utan här fanns ju hela tiden en dynamisk växelverkan mellan de troende och de som inte var troende. Och det förstår man ju också när man läser Korintherbrevet. Jag tänker som i 1:a kapitlet. Där talar han om att de som tror sig vara visa. Och då talar han ju om de kristna som är i församlingen. De tror sig vara visa, de tror sig vara andliga. De behöver först bli så som dårar. De är fortfarande på barnstadiet, har han talat om. Så man förstår att det där med tro och otro, det är en växelverkan. Det är någonting som hela tiden är aktuellt. För att inte tala om där i 5:e kapitlet där det talas om att en församlingsmedlem lever ihop med sin fars hustru. Eller i 6:e kapitlet där man har dragits någon församlingsmedlem har dragit in en annan församlingsmedlem inför världslig domstol. Så att här fanns ju som en öppen dörr kan man säga mellan de troende och icke-troende. Det kunde uppenbarligen vara rätt så blandat i gudstjänsten. Kapitel 8, 9, 10 i sin helhet är huruvida man får äta kött eller inte. Det är ju också ett sånt där typiskt exempel på att här förekom fortfarande icke-kristna bruk och seder i församlingen. I 10:e kapitlet så säger han: därför mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Det är vers 14. Vers 27, fortfarande 10:e kapitlet. Där står: om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då, och så vidare. Så det finns ju relationer mellan troende och icke-troende. Kanske till och med så att det går fler otroende på varje troende. Vi är ju ganska så i början av församlingens tillblivelse. Den har funnits, vad var det vi sa, ungefär 4 år har församlingen funnits. Så att många av vännerna eller familjemedlemmarna i ett hushåll och vännerna var ju fortfarande inte kristna. Men man kan tänka sig att de tog med sig sina icke-kristna vänner till gudstjänsten för att de också skulle få vara med om både måltiden och förkunnelsen som göd där. Slavar som har kommit till tro kanske bjöd med sig sina herremän. Eller tvärtom för den delen också. Men när de kommer dit så vill ju inte Paulus att det ska, att den kristna gudstjänsten ska likna tempelfesterna. Det här extatiska, det här uppskruvade, tempot, dansen, extasen. Utan han vill ju att det ska vara ordning och reda. Han vill ju inte att de ska säga, som det står här i slutet på vers 23, att de otroende ska säga ni är galna. Det är ju en slutsats som man skulle kunna ha dragit tydligen. Utan han vill ju tvärtom. Och då tänker jag igen på det där citatet i Jesaja. Det står ju så här i Jesaja 28:12. Han som en gång sade till dem, här är viloplatsen, låt den trötte vila, här är vederkvickelse. Det var ju så han ville att gudstjänsten skulle fungera. Så skulle tungomålstalet fungera för den enskilde, så skulle atmosfären vara i den gemensamma gudstjänsten, viloplatsen, där den trötte får vederkvickelse. Annorlunda är det med profetian. Och här kontrasteras ju de emot varandra. För i vers 24 så står det att om alla profeterar, och då tänker jag, och det sa vi när vi gick igenom profetians gåva också, att det verkar som att profetians gåva finns där som en möjlighet hos i princip varje enskild kristen. I enlighet med Joels profetian att anden skulle utgjutas över allt kött. Och era unga män och era döttrar skulle profetera. Gamla skulle få syner och så vidare. Alltså alla får ju del av det eskatologiska gudsriket. Men det var inte det som var poängen kanske i vers 24, att alla kan profetera. Men poängen var den att om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då kan han i alla fall genom profetian förstå vad som sägs. Profetian behöver inte uttydas, utan profetian är ju ett språk som de begriper. Och om de begriper profetian, och det kanske till och med kan vara så att man skulle kunna tänja det där begreppet profetia, så att det inte bara är profetians gåva, utan detta att förmedla vittnesbörd och predikan, förkunnelse, räknas också, sorterar också in under profetian, nämligen om det är Herrens ord till församlingen i den där stunden. Och då tänker sig Paulus att om profetian får fritt utrymme här, så kommer människor att kunna bli träffade utav Guds ord. De kommer att uppleva sig själva som avslöjade, som dömda utav alla, alltså det som de gamla kallade för syndanöd. Att man skulle inse att oj, det här har jag inte del av. Här förkunnas någonting underbart och jag står utanför. Det är den upplevelsen som Paulus talar om. Och hans hjärtas hemligheter skulle uppenbaras. Han skulle bli medveten om vad det var för någonting som skilde honom ifrån Gud. Och att han inte har tagit emot Guds son Jesus Kristus. Och så faller han ner på sitt ansikte. Tillbe Gud och ropar Gud är verkligen i er. Det där andra citatet, det är ifrån Jesaja 45, 14. Jag ska läsa det också. Jesaja 45, 14. Ja, det var en jättelång vers, men vi behöver inte läsa hela. Men jag vill att ni ska se inledningen. Det börjar med så säger Herren. Vad egyptierna har skaffat sig genom arbete och så vidare. Det är alltså de som på slutet här nu då, som ska falla ner inför dig och rikta sin bön till dig. Endast hos dig är Gud. Det finns ingen mer, ingen annan Gud. Det är alltså hedningarna som kommer till gudstjänsten och som ska falla ner och säga Gud är verkligen ibland er. Så att han citerar den här versen är ytterligare en bekräftelse. Det är en vers som passar just in på den situationen att de otroende, oinvigda faktiskt kommer till gudstjänsten. Och då är det ju extra viktigt att för deras skull, om de inte ska säga att vi är galna, att det är ordning och reda i gudstjänsten och att det går att förstå det som sker. Sen så kommer vi till nästa avsnitt och det är verserna 26 till och med 40. Och det här har ju sina utmaningar som ni vet, men vi ska ta till en början här verserna 26 till och med 32. Och jag läser där. Hur ska det då vara, bröder och systrar? Jo, när ni samlas har var en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då en i sänder och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, ska den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse så ska den första tiga. Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Och jag stannar där. Och det, skälet, ett skäl till att jag gör det, det är att det avsnittet som sen kommer då med kvinnor ska tiga i församlingen. Att det råder delade meningar om huruvida det som kommer där i vers 33, 34 till och med 40, alltså resten av kapitlet, huruvida det ska räknas in i det som jag nyss läste. Eller om det är ett avsnitt för sig. Och det ger nämligen två olika bilder. Och det ska jag återkomma till. Så det ska jag göra noggrant. Vi kommer kanske in på det lite grann nu. Men nästa gång så ska vi ge oss in på det. Och vi kanske inte ens hinner göra det färdigt på en gång. Men jag säger det redan nu. Det skulle kunna vara så att de här verserna 33b. Och resten av kapitlet sorterar in under det som jag nyss läste. Om ni bara ser hur man i folkbibeln har strukturerat det här så ser ni att rubriken är ordningen vid gudstjänsten. Och det gäller ju resten av kapitlet. Men samtidigt så är det så att där vid vers 33 så står det ty Gud är inte ordningens Gud utan fridens punkt. Och sen har man markerat att det liksom börjar ett nytt stycke. Det hade man ju inte behövt göra. Men det har man gjort. Och det är just på grund av det här grundförståelsen. Men som sagt, jag ska komma tillbaka till det. Noggrant, så ni behöver inte vara fundersamma på. Jag ska inte slarva mig igenom det där. Alltså hela det här talet, kapitel 12, 13 och 14, får man väl ändå säga syftar till att Paulus vill inte bara att det ska vara ordning och reda för sakens egen skull utan därför att det ska leda till begriplighet och till uppbyggelse. Frid, samspel, kärlek, det är ju som syftet med gudstjänsten. Och det är det som han säger också i de här verserna. Och han börjar då med att fråga hur ska det då vara mina bröder och systrar? Och så kommer då den här utläggningen. Jag tror man kan dela in det här i fyra delar. Den första delen är ju vers 26. Och den andra delen, vers 27 och 28, där ger han anvisningar om hur det ska gå till när någon eller några talar i tungor. Och sen när man kommer till vers 29 och 30. Ja, 29, 30, 31, 32. Då handlar det om hur det ska vara när någon eller några profeterar. Och så ger han råd och anvisningar kring det. Och de råd och anvisningar som han ger när det gäller tungotal, de ger han också när det gäller profetian. Så det är nästan upprepning. Först tungotal så upprepas det igen fast med profetian som exempel. Och sen den fjärde delen då är då vers 33. Som vi då ska diskutera om den hör hit eller dit. Vill man nu att resten av kapitlet också ska höra till det här. Och det gör det ju åtminstone indirekt, så skulle det då vara det femte avsnittet som vi nu har framför oss. Och det första som jag vill att ni ska lägga märke till då det är orden när ni samlas. För det betyder att det Paulus talar om här, de här ordningarna och reglerna, och även då med kvinnans underordning, eller kvinnan tiger i församlingen. Alltså allt det som står här, det sorterar in under när ni samlas. Så redan där menar jag att det finns en stark begränsning. Vi kommer in på det här med när kvinnan ska tiga i församlingen. Det finns ju de som menar att kvinnor alltid ska tiga. Men det är inte Paulus har inte sagt så. Det Paulus talar om här är när ni samlas. Och han talar om det samspel som behöver ske när ni samlas. Det är liksom tanken bakom alltihop. När ni samlas, det är också en definition av församlingen. För när vi talar om församlingen, eller när de i Korint hörde ordet församlingen, vad tänkte de på då? Ja, de tänkte i vart fall inte på, de tänkte inte på ett territorium. Alltså att Korint skulle vara liksom församlingen, att det är territoriet och så indelat i fyra distrikt. Så tänkte man ju inte. Man tänkte ju inte heller på en särskild byggnad. Det fanns ingen särskild byggnad för de kristna där. Man hade ju hemmen. Och de här större samlingarna hade man också ett hem, fast ett större hem då. Man tänkte inte på en organisation heller där man var medlem eller inte var medlem. Som man var innanför eller utanför. Utan när han säger församlingen så menar han de som samlas i Jesu namn för att fira gudstjänst tillsammans. Det är församlingen. Så det som vi har framför oss handlar om hur de kristna ska relatera till varandra och utöva sin tjänst när de är tillsammans i gudstjänst inför Gud. Så den kontexten tror jag man måste ha klart för sig. Och då vet vi ju, eller tror vi oss i alla fall veta, att i Korint, kanske var det på liknande sätt i alla församlingar, men det kan också ha varit lite olika, men det fanns i Korint, så var det förmodligen så att först hade man kärleksmåltiden som man hade så att säga plockat upp eller ärvt ifrån församlingen i Jerusalem. Man samlades till kärleksmåltiden, agapemåltiden. Problemet i Korint var att de kom och gick lite som de ville där. De åt ju inte tillsammans. Och sedan så var det då nattvarden som hade sin särskilda liturgi som de tydligen inte följde. Och hur kan vi veta att de skulle ha särskild liturgi då? Jo, Paulus säger ju, jag vill påminna er om vad jag tog emot från Herren Jesus. I den att han blev förrådd och så vidare. Så det fanns en särskild ordning för den. Och sen fanns det då det friare ordets gudstjänst som det åsyftas i vers 26. Och där lägger vi märke till orden, när ni samlas har var och en något att ge. Så det är inte det att han på något sätt försöker tysta någon, vare sig män eller kvinnor, eller att några inte skulle få vara med och att det var bara ett visst antal personer eller vissa personer som skulle vara aktiva i gudstjänsten. Utan han menar verkligen, han säger, var en var med och var en var säkert med. Vi läste i 11 kapitlet om att också kvinnor kunde be och profetera. Så det finns inte någon begränsning på det sättet. Också någonting som jag ska fördjupa mig sedan nästa timme. Men jag tycker ni ska lägga märke till orden när var och en får bidra. Eller till och med, det är ju till och med en uppmaning, var och en har något att bidra med. Men bortsett från det och bortsett ifrån ordningen så är det ju själva andan, atmosfären som verkar vara det viktigaste. För tydligen så firades inte gudstjänsten här i Korint i frid eller i kärlek, och den ledde inte till uppbyggelse. Och då är det ju problem med en kristen gudstjänst. Så det är det Paulus vill lyfta fram, och då kan du ju se i vers 33. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Det betyder att det här med ordning och reda är gudstjänsten, för jag hittar inte bättre ord. Jag kanske borde använda andra ord, men när Paulus säger att det ska vara ordning och reda är gudstjänsten, så motiverar han det teologiskt. Alltså inte juridiskt. Att om ni gör sig eller så blir det, så blir ni bestraffade eller så får ni böta. Det är liksom inte det språket. Utan motiverar det teologiskt. Han säger alltså att Gud är fridens Gud. Hos Gud är det ordning och reda. I Guds person så finns inte något kaos. Inga obegripligheter. Och därför när Gud är närvarande och är den som leder och verkar i gudstjänsten, då måste gudstjänsten med nödvändighet vara likadan. För gudstjänsten återspeglar Guds eget väsen. Varje gudstjänst är ett återgivande av den himmelska gudstjänsten. Det är argumentet. Det vill säga ett minst sagt väldigt tungt argument. Det går inte att ifrågasätta ett sådant argument. Det går inte att diskutera det. Det går inte att ha invändningar mot Paulus när han säger så. Och det går inte att göra heller sen när vi kommer till i vers 37 där han säger detta är Herrens bud. Alltså han har en väldig makt bakom orden. Det är inte ens hans egna ord, det är inte hans egna idéer, det är inte hans egna önskningar att det ska vara ordning och reda, utan det är ett gudomligt bud. Så friden ska regera, och ni ser ju också i vers 40 så kommer ju det igen. Men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Så det var inledningen då, och det där med en psalm och ett ord till undervisning och en uppenbarelse och sånt, det jag ska inte säga att jag hoppar över, utan jag kan istället hänvisa till den genomgången som vi hade om andens gåvor. Lägg märke bara till avslutningen där i vers 26. Låt allt bli till uppbyggelse. Och sen kommer det då i vers 27-28. Detta med tungotalet. Han ger mig intrycket av att det som skedde i församlingen när folk talade tungor och inte var någon uttydning, det var att det gavs utrymme för självgodhet, för falsk andlighet, för världslig vishet och inte uppbyggelse utav de som var närvarande. Och det återigen, va, jag inbillar mig att detta med tempelfesterna och det som var i den kulturen fanns i människorna, det fanns liksom i luften. Jag menar inte att man kanske bara ska skylla på det, för att det finns ju någonting av det här i människans natur också naturligtvis. Men att det var problematiskt är ju ingen tvekan om. Paulus är inte emot gåvorna. Jag tror inte att han är emot ljudnivån heller. Men han vill att var och en ska förstå sitt bidrag och förvalta sitt bidrag på ett sådant sätt så att det blir till uppbyggelse. Det är inte bara att det ska vara gåvor eller att det inte ska vara gåvor, utan det är hur det här ska användas, hur det här ska brukas som är det viktiga. Och då ger han tre regler. Den första regeln det är att det ska vara två eller högst tre som talar i tungor. Nu vet vi inte riktigt vad det betyder. Om det betyder att det skulle vara två eller tre som talar i tungor innan det blir en uttydning. Eller om det betyder att i varje gudstjänst som man hade så fick det vara två eller tre som talade tungor, men inte fler. Alltså det lämnar lite utrymme för hur man ska förstå det. Men jag tror inte att det behöver vara någon svårighet för oss om det är den ena eller andra tolkningen. Utan poängen här måste ju naturligtvis vara att det ska vara som det andra rådet som man ger då. Det ska vara en i sänder. Alltså vi måste hinna med här. Det kan inte vara så att alla talar tungor på en gång. Och att han vill undvika det här larmet. Och han vill undvika att någon utomstående som kommer in får för sig att det här är bara ytterligare en av tempelfesterna. En i taget. Och sen för det tredje då. Det tredje rådet, att någon ska uttyda vad som sägs. Och finns inte det, kan inte de där tre råden eller anvisningarna uppfyllas, då ska den som talar i tungomål tiga i församlingen. Tiga i församlingen, det vill säga tiga i den gemensamma gudstjänsten. Inte tiga i det territoriet eller det distrikt där han bor eller byggnaden eller organisation, vara tyst i organisationen. Utan i gudstjänsten så måste det ske ett samspel. Däremot får han tala för sig själv och till Gud. Sen kommer då samma sak egentligen fast när det gäller profetian. Han säger ju som ni ser i vers 29. Två eller tre profeter ska tala. Jag tror inte att man ska hårdra det med profeter. På så sätt att, eller om jag säger så här. Jag tror att här syftas det på profetisk gåva. Ni kan alla få profetera, har han ju sagt. Vers 24. Eller om alla profeterar, säger han i vers 24. Och i vers 31 står det. Ni kan alla profetera, än ni sänder. Så när han säger här två eller tre profeter ska tala, så tror jag för min del att den mera syftar på den profetiska gåvan, att det är de som kallas för profeter här. De kan väl inte ha haft så många profeter, alltså profeter i ordets strikta mening. Sådana som hade visioner och drömmar och som kunde vägleda församlingen och förmana, alltså profetisk tjänst, som levde i profetiska, men man kan aldrig säga aldrig, det kanske var så många profeter i en församling. Och då förstår jag verkligen om de hade problem. Men det må vara hur som helst. Två eller tre ska tala. Och så står det då, det står inte att det är en i taget. Jo, det står det i vers 31. En i sänder, det var ju det andra rådet. Det var samma sak med tungotalet. Och sedan så står det också i vers 30. Nej, i vers 29 på slutet. Att de andra ska pröva det som sägs. Och att de skulle pröva det som sägs, det kan ha funnits flera skäl till det. Men några skäl. Det första skälet är att man kanske behöver hjälp att förstå vad som sägs. En profetia kan ju innehålla bilder. En profetia kan innehålla framtidsförutsägelser. En profetia kan innehålla en hemlighet som uppenbarligen inte är säkert att alla förstod vad som sades. Man förstår, men om man förstod i ordets djupare mening är ju ovisst. Men om det prövades så var det ju en annan sak. Då skulle de ju få möjlighet, få hjälp att förstå. Kanske till och med att fråga om profetian. Ett annat skäl är att profetian, och särskilt profetians gåva, är ju sällan ren i den meningen att det är 100% Guds ord. Utan här finns ju profetiska ord uppblandade med det mänskliga. Det gudomliga går genom det mänskliga och det blandas. Och i vilken renhetsgrad det kommer ut, det ska jag låta vara otsagt. Det är det som ska prövas. Och ett tredje skäl till att det ska prövas kan ju vara det att just genom prövningen så bekräftar man att detta är verkligen ett tilltal från Gud. Och det här är någonting som vi behöver ha med oss eller någonting som vi behöver förändra. Sen finns det då en teori som jag ska komma tillbaka till nästa gång. Nämligen den att det är det här som är orsaken till att kvinnan ska tiga i församlingen. Nämligen den att prövningen av det profetiska ordet kan ha, om inte spårat ur, så i alla fall övergått till ren diskussion om huruvida det här var rätt och riktigt. Och att man i den typen av diskussioner och prövningar vill att vissa regler ska gälla. Det skulle kanske till och med kunna varit så att det var vissa kvinnor som Paulus syftade på som skulle vara tysta och som inte skulle sätta sig över profetian under täckmanten att de prövade och de visste bättre. Men som sagt, jag ska återkomma till det. En annan slutsats som också kommer återkomma till, men som jag nämner redan nu, det är att det tydligen är så att läran, alltså den apostoliska läran, det budskap som Jesus gav till apostlarna, det innehåll som de skulle förmedla vidare, den förkunnelse, den undervisning som apostlarna anförtroddes och som de skulle leda vidare till nästa generationer, är överordnad de profetiska budskapen. Och det är också en viktig tanke som vi kommer att komma tillbaka till nästa timme. Och så slutar det i vers 32 då med att profeternas andar underordnar sig profeterna. Så det är alltså inte som det är i tempelfesterna, att man kommer i någon sorts hänryckning och så dras man iväg oemotståndligt till de stumma avgudarna, som det stod i kapitel 12, vers 2. Utan här är man i full kontroll och man inte bara medveten om, utan man är mycket medveten om vad man säger som profet. Och man kan också tiga som profet. Och så kommer då vers 33. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Och det där inledningsordet, lilla inledningsordet i vers 33, det är alltså frågan om hur vi ska förstå det. Ty, står det. Ty, därför att. Det är ju alltså en förklaring. Här har han talat om tungomålstalet och hur det ska gå till, och om profetian och hur det ska gå till och prövas. Och så kommer förklaringen i vers 33. Ty, därför att Gud är inte oordningens Gud, utan fridens Gud. Och sen är frågan då om resten av kapitlet hör till förklaringen. Så det är någonting som vi behöver ta ställning till. Jag har också skrivit upp kapitel 7, vers 15. Där står i slutet på vers 15. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Alltså det är också det här samma teologiska argumentet, att Gud är fridens Gud. Och han har kallat oss att leva på det sättet. Och det skulle ju synas särskilt i gudstjänsten naturligtvis. Nu ser jag att jag har en del tid på mig, så jag kommer att börja på det här avsnittet. Jag ska säga så här då inledningsvis. Det kanske inte kommer med i anteckningarna, men jag ska säga det eftersom jag har läst det ganska nyligen och fortfarande är i minnet. Alltså, som ni vet så är ju Nya testamentet, första Korintherbrevet i det här fallet, det är ju inte, vi har alltså inte tillgång till hela brevet från första vers till sista vers i original i ett enda streck. Den rullen existerar inte. Av det enkla skälet att det fanns inte arkivsäkert bläck, och det kunde inte överleva de här skrifterna så länge. Dessutom så spreds ju skrifterna till olika församlingar. Och det spreds genom att man gjorde avskrifter. Man skrev av originalbrevet. Och det var också på det sättet som man inte bara spred, utan man bevarade skrifterna och det fördes vidare. Och det vi har nu, det är att vi har genom textfynd fått fram, inte hela rullar, utan vi har fått fram kanske några kapitel ifrån en utgrävning och samma kapitel från en annan utgrävning. Ytterligare några kapitel vid tredje utgrävning. Och sen är det då forskarnas sätt att foga samman det här. Och när man då fogar samman det, så kan det vara som så att vi talar om tusentals texter som breds ut där på bordet som ett enda stort pussel som ska läggas ihop. Och när man gör det, så kan det vara så att man hittar till exempel en vers som lyder på ett sätt i en av de här textrullarna, men på ett annat sätt, kanske genom ett skrivfel, i en annan av rullarna. Då måste forskarna väga mot varandra, vilken är det som är riktigt av de här två. Och i regel så går det ganska bra. Och man kan se det både av sammanhanget, och man kan ju till och med se vilka skrifter som är från 100-talet och vilka som är från 500-talet. Man ser skillnad på sånt. Så i regel går det ganska bra. Det kunde också hända att när en sån här rulle skrevs av, att det kunde finnas otydligheter på något ställe, eller där den som har skrivit av har gjort en egen anteckning i marginalen. Oftast som ett förtydligande. Lägg märke till vad jag sa nu. Sällan eller aldrig för att göra texten obegriplig, utan för att göra det begripligt istället. Såklart. Jag säger det här lite ut för att det beror på att det finns de som menar att det här avsnittet som vi nu har framför oss, vers 33b till och med, åtminstone till och med 36. Just de där verserna med kvinnan tiger i församlingen. Det finns de som menar, och det är uppenbarligen så också, att de verserna i några avskrifter är placerade efter vers 40. Så om ni får göra det tankeexperimentet att man klipper ut här 33b till och med 36. Man klipper ut den biten. Det är ju lätt att föreställa sig nu, ni som håller på med datorer. Man klipper ut det och så klistrar man in det efter vers 40. Så ser det faktiskt ut i ett antal handskrifter. Dock inte i de bästa. Så ska man liksom väga det här emot varandra så vinner inte de handskrifterna. Så det måste vara någonting annat. Och ett annat förslag, det är att de här verserna 33b till och med 36 helt enkelt är ett inskott. Att det finns någon som har skrivit kommentarer och som har infogat det här i texten under resans gång. Och det kommer jag att förklara och ge mig in på lite mer nästa timme. Det finns också de, fast de har underläge just nu, som menar att det ska se ut precis på det här sättet som det ser ut i vår bibel. Men det här är alltså en fråga att brottas med. Om det här är ett inskott eller om det borde placeras på ett annat ställe. Och som jag sa, de som menar att det ska vara som det är i våra biblar. Och som jag har det och som du har det i din bibel. De är lite i underläge. Men det finns bibeltolkare, och de är inte så få, som menar att det ska vara precis som det är här. Här de tvistade lärde alltså. Min tes, och det får jag kanske upprepa då nästa gång, det är att det här egentligen inte spelar så stor roll. Därför att det står ju som det står. Du vet, Bibeln är inte bara redigerad, sammanställd så att säga, utan den är sammanställd, redigerad av kyrkan med stort K, av kristenheten. Det är till och med så att det är kyrkan som har skrivit Bibeln. Vi är vana i vår västerländska tradition, och vi är vana som lutheraner särskilt att tänka skriften alena. Och till och med i frikyrkan är det ju ännu värre, nämligen på så sätt att där kan man liksom glömma 2000 år och kyrkans tradition och sedvänjor och alltihopa, så går man tillbaka till bara Bibeln. Men det håller inte riktigt. Därför att bara Bibeln sammanställdes slutgiltigt först på 300-400-talet. Och då hade det funnits kristna, kyrka och församlingar i flera hundra år. När Nya Testamentet kommer till. Då menar jag så här, att om det här nu skulle vara ett tillägg eller ett inskott eller en förklarande not eller vad du vill, spelar egentligen inte så stor roll, därför att det är tillkommet i kyrkans sammanhang, och kyrkan som helhet har godkänt och kanoniserat den här texten. Förstår ni vad jag menar? Om det här skulle vara ett inskott, låt säga utav som är inskjutet någon gång på 80-talet eller 90-talet. Paulus skrev ju det här år 54. Låt säga 20-30 år senare så infogas det här. Om det nu skulle vara så, så är ju det inskottet godkänt utav kyrkan. Alltså detta är kyrkans tro. För kyrkan har ju sagt att det här är Nya Testamentet, det är en kanoniserad skrift, detta är helig skrift. Tillkomsthistorien spelar ju då underordnad roll. Men det som händer när jag för en sån här diskussion, det är det att vi ställs inför frågan, kan jag verkligen lita på Bibeln? Men tänk om det här nu är ett inskott, vilket jag inte har sagt att det är, för det vet vi inte. Men låt säga att det skulle vara det som har fogats in 30 år senare. Kan vi då lita på Bibeln som Guds ord? Betyder det här att det finns såna liknande inskott på andra ställen också i Nya testamentet? Kan det vara redigerat både en och två och tre gånger innan det har fått sin slutliga version här? Det är de frågorna vi måste ställa oss. Och det är ju svårt att säga att det inte skulle vara så. Jag kommer ihåg redan första boken vi gick igenom, Matteus evangeliet. Så när det gäller dateringen av Matteus evangeliet, om ni kommer ihåg det, så brukar man säga att det är skrivet efter år 70. Medan jag menar att det är nog bland det som är skrivet tidigast. Därför det var ju Matteus, en av Jesu egna lärjungar som har skrivit det här, aposteln Matteus. Men det är ju uppenbart att om Matteus, publikanen, skrev det här, kanske till och med gjorde sina första anteckningar medan Jesus fortfarande vandrade tillsammans med dem, så betyder ju inte det att det är slutversionen. Och då kanske Matteus skrev, inbillar jag mig, han skrev liksom en kort version efter pingstdagen. Sen så fanns det ju en muntlig tradition framförallt, för det var ju inte det skrivna ordet som var det viktiga, utan det var ju det som Jesus hade sagt som var det viktiga. Och det Jesus hade sagt och det apostlarna fått lära sig, det tog de vara på och det skulle de föra vidare. Det är ju själva förkunnelsen. Det var det som var det primära. Och att den var rätt och riktig. Och när det hade, den hade förkunnats både en och två och tre och fyra gånger på många platser, alltså, så blir det ju tydligare och tydligare hur den här förkunnelsen lyder. Ja, så skriver man ner den. En andra version. Eller en tredje version. Så om man säger att Matteus evangeliet är skrivet efter år 70, så kan det vara rätt på så sätt att slutversionen kanske är från år 75. Men den första versionen kan mycket väl vara från år 35. Eller 40. Alltså det är ganska självklart egentligen att det finns en process i tillblivelsen av de här skrifterna. Och även en process också i ett brev. Vi får väl ändå tro, och det kan vi nog säga med ganska stor visshet. Första Korintherbrevet är skrivet av Paulus i ett svep. Men sen har det ju också skrivits av, och det har kanske kommenterats, och det har enligt någon eller några då lagts till. Till exempel de här verserna. Jag kommer att argumentera för att det inte spelar någon roll. Jag kommer att argumentera för att det inte är ett inskott. Och om det är ett inskott, låt säga det då, så skulle jag vilja hävda den regeln att det är väl ingen som gör ett inskott för att göra texten obegriplig eller försvåra läsandet av den. Utan då gör man ju det för att förtydliga i sådana fall. Alltså förbättring. Så här får man, det betyder att det här, de här verserna måste vi ta på största allvar under alla omständigheter. Och jag kommer lägga ut det som att det är originaltexter. Men ni ska få höra något. Jag har ju fem argument här ifrån den här Gordon Fee. Gordon Fee som är en bra kommentar. Han är då väldigt kritisk till de här verserna. Och han har framförallt fem skäl som gör att han inte på något sätt vill ge sitt godkännande till de här verserna. Och de fem skälen är för det första att om man tog bort vers 33b till och med 36, om du tänker bort den, så får man en bättre struktur på läsningen. För då skulle det ju bli så här, då slutar det ju med vers, då slutar ju det som vi har gått igenom nu, det slutar ju med vers 33a. Ty, Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Och sen skulle man komma till vers 37 som är fortsättningen. Om någon menar sig vara profet, han har ju talat om profeter i vers 31, 32 och där. Om någon menar sig vara profet eller annat, så ska han inse att jag skriver till er Herrens bud och så vidare. Alltså klipp bort 33b till 36 så förändras inte strukturen, utan tvärtom så förbättras strukturen. Om man bara läser det, menar Gordon Fee. Och det andra argumentet som man har, det är att när det står här i vers 33b om alla de heligas alla församlingar, så är det ett uttryck som Paulus har använt tidigare, nämligen i kapitel 4 vers 17, kapitel 7 vers 17 och kapitel 11 vers 16. Och de gånger som han har använt det som ett uttryck i alla de heligas församlingar, så har det alltid varit så som en sammanfattning. Alltså här gör vi alla församlingar som en avslutning, som en sammanfattning, som en avslutning på den här resan. Men så är det inte här. Och då menar Fia att ja, men det är något skumt här, det här är inte paulinskt. För här använder han inte det uttrycket på det sättet som han har gjort de tre tidigare gångerna. Ett tredje skäl, det är att, och det här är nog ett huvudskäl som går igen i flera av kommentarerna, det är det att det här avsnittet med kvinnan tig i församlingen står i motsats till allt han har skrivit innan, där han skriver att kvinnan både ska be och profetera. Och det kommer ju igen i 14 kapitlet. Ni kan alla få profetera. Var och en kan ha något att bidra med. Hur kan han säga så och så att säga lyfta fram kvinnans position så starkt? För det var ju inte given i den här kulturen, i den antika kulturen. Snarare tvärtom. Hur kan han göra det och sen å andra sidan säga till något att ska tiga? Alltså det blir logiskt motsägelsefullt, menar Gordon Fee. Och därför så förklarar han det här med ett inskott. Han säger också för det fjärde att Paulus här hänvisar, som ni ser i slutet på vers 34, till lagen. Någonting som Paulus sällan eller aldrig gör. Paulus brukar inte hänvisa till lagen. Han som är fylld av evangelium. Han brukar inte säga att si eller så står det i lagen. Alltså han är ju inte lagisk, han har ju lämnat det judiska, eller det lagiska, eller det judiska lagen är ju uppfylld. Och då menar Fia att det här kan inte vara Paulus. Men det finns naturligtvis motargument mot allt det här. Och jag tror att vi ska stanna med det och så får vi plocka upp tråden där nästa gång. Men nu har jag gett bakgrunden till de här verserna. Och jag har också gett er en del frågor. Så tar vi tag i de frågorna nästa tisdag och så förhoppningsvis göra färdigt det avsnittet. Jag tvivlar redan, men vi ska göra så gott vi kan. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och nu ber vi dig att du ska fortsätta att undervisa. Att du ska fortsätta tala i våra hjärtan. Du ska tala frid och kärlek och uppbyggelse. Du ska visa oss vilka stora möjligheter och vilka fantastiska utmaningar du har gett oss också när vi kommer tillsammans i gudstjänsten. Eller framförallt när vi kommer tillsammans i gudstjänsten. Tack för att du beskyddar det som har sagts och låter det bära den frukt som du har bestämt. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över första Korintherbrevet och det här var del 54. Nu till sommaren så kommer det bli ett uppehåll med bibelförklaringen i kyrkan. Men vi kommer fortsätta att sända här i närradion. Om det inte blir över första Korintherbrevet så kommer det bli någon repris. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Jag som har varit presentatör och tekniker heter Ulf Gustafsson. Och här efter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.